dela med dig.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Hallå där och varmt välkommen in till oss denna lill-lördag. I dagens onsdagsmix då, polisen höll presskonferens idag om säkerheten kring Eurovision i Malmö. Vi hör polisområdeschefen om en särskild händelse. Ninni Schulman släpper en ny kriminalroman i sin Siljan-serie. Jag tar reda på vad som står på menyn hos Sveriges kanske onyttigaste person, Alva. Och SVTs Alexander Norén, han håller på med en robotversion av sig själv. Och Peter Jöback, han är dagens gäst, aktuell med ett nytt album Atlas. Redo, Jeff?
Jajamän.
Janne då?
Ja, Kristina!
Då kör vi. Peter Jöback, varmt välkommen tillbaka till Mix Megapol.
Tack, Lotta.
Du mår bra.
Ja, men jag gör faktiskt det. Jag har precis släppt min skiva, gjorde det i fredags. Jag har fått så fint mottagande från publik och från press. Det känns så himla kul, för det är en skiva som jag har jobbat med nästan 2,5 år. Och för mig så är det här en början på något nytt.
Ja, du har till och med kallat det för ditt debutalbum.
Ja, men på ett sätt, det känns som på andra strecket 50. Jag skrev den här boken, Att bära sig själv, när jag fyllde 50. Och det var liksom ett definitivt för mig ett avslut från det som har varit. Jag vill liksom vara i nuet och mer nu blicka framåt. Och jag gör det med den här skivan.
Varför döpte du albumet till Atlas? Känner du att du har hela världen på dina axlar?
Nej, så här var det faktiskt. Jag satt med Catherine Williams då, som har skrivit texterna med mig på skivan. Hon var med och även på min förra platta som heter Humanology. Och i slutet på pandemin, när man kunde åka till London igen, så satt jag och pratade med henne på ett fik där i London. Och så satt jag och pratade om mitt liv och att just att jag har lärt mig omfamna historien och sätta min historia som en krona på huvudet och vara stolt och vara fri liksom, i det som jag har varit med om. Och då sa hon, det är ungefär som Atlas som var världen på sina axlar, men på ett positivt sätt, att jag äntligen kan ha lärt mig att bära min värld på mina axlar, vad allt vad det innebär. Och så började vi spåna runt det och så skrev vi en text på det där fiket och sen så sa hon, du måste få träffa Ed Harcourt. Och så skickade vi texten till honom och sen blev det då den här låten Atlas som är titelspåret. Och att den heter Atlas är att Atlas är också karta och jag känner att min karta finns där nu. Jag har liksom lagt ut kartan för mitt liv. Jag har fortfarande små vägar och så här som jag vill besöka, men jag vet vem jag är. Och sen är ju också mitt namn heter Peter och det är ju Klippa. Och jag har också en anknytning till just berg, om man tänker Atlas, är det Marocko eller
Atlasbergen? Atlasbergen, Marocko.
Och det är också något stabilt. Jag brukar säga att jag känner att jag har lagt grunden på mitt stenhus, att jag står på solid ground, men att jag nu vill bygga väggarna och tornen. Därav blev det Atlas.
Apropå Atlas, du ska få en annan typ av Atlas här. Jag ska ge dig en bild. Beskriv den här bilden som du får där nu.
Oj, det är jag.
Ja, hur gammal är du?
Hur gammal är jag här? 13, 14. Mycket som händer med den här pojken just då.
Berätta om honom.
Ja, men jag då, det var precis något år innan jag flyttade hemifrån. Och du kan se hur liten jag är. Jag färgade håret väldigt mycket då. Lite mullig, tröstade åt ganska mycket. Min pappa hade cancer men drack också väldigt mycket. Så jag var ganska olycklig. Också lite så här förvirrad i min sexualitet. På grund av sånt som jag berättade förut som hade hänt mig. Med övergrepp och sånt. Men också att jag var väldigt obekväm med min kropp.
Flyttade du hemifrån där när du var 13?
14 var jag när jag flyttade hemifrån. Så
vart flyttade du då?
Till min brorsa, Mikael. Men det var också för att min pappa blev ju sjukpensionär då. Och min mamma, tror jag, valde att hon tänkte att det var tryggare för mig att bo hos min bror än att bo hemma hos dem. Och det har ju varit en sån här konflikt som jag haft med min mamma. Jag hade med min mamma sen att jag upplevde nog att hon valde bort mig. Hon kunde lika gärna ha lämnat pappa och flyttat någon annanstans med mig. Men så blev det. Men jag blev ju bra ändå. Alla gör sina val. Men
lever hon fortfarande?
Nej, min mamma dog för några år sedan. Hon hade Alzheimers ganska många år. Så en lite förvirrad pojke ser jag här.
Får du nästa bild då?
Nej, men gud. Där oh my god. Ja, det här är ju då en bild från Melodifestivalen 1990 när jag trodde att det skulle hända för mig när jag skulle få mitt stora, stora genombrott. Det blev ju tvärtom, jag blev ju sågad till fotknölarna. det roligaste jag tänker med den här bilden är ju att den här kostymen som jag har. Jag hade köpt den här skjortan som jag har under som är blommig på Günthers. För som var min favoritaffär för sig i Slussen. Och jag hade köpt ett par cowboyboots som jag hade sporrar till. Och sen hade jag varit på en modemässan med mitt skivbolag. Och så skulle jag få låna, för det var häftigt att bli sponsrad då. En svart kostym som skulle varit jättefint i det här. Men dagen innan jag skulle åka ner så hade jag inte fått min kostym av det här bolaget. Så jag hade panik och... Min skivbolag ringde till dem och sa, vad är Peters kostym? Ja, men vi kan mötas på Royal Viking Hotel. Och då kom jag dit, stod de ner mig på toaletten, jag skulle prova kostymen. Och när jag öppnade den här resegarderoben så utbrister jag så här, men gud, den är ju plommonfärgad. Och då sa de, ja, men det är det enda vi har. Så jag bara, okej, då tar jag den. Så det var därför jag såg ut så här. För att jag hade ingen möjlighet att välja någonting nytt. Det skar sig lite i färgerna, men jag tänkte inte så långt. Och jag var, det var bara en kille som hade drömt hela sitt liv på att...
Få vara med i Mello.
Ja. Ja, men det var en ganska tuff grej för mig, just att jag blev sågad. Pressen var ju rätt skoningslös, måste jag säga.
Vad skrev de då?
Årets kalkon, juckande höfter, killen och Elvis kostym och killen har allt utom en sång. Lite så här ironiskt. Men så gjorde jag min faktiskt en revansch samma år, för jag kom in på musikhögskolan på jazz- och listlinjen. De tar bara in 12 musiker varje år. Så då minns jag att jag själv skrev en insändare till Aftonbladet och skrev att nu har Peter Jöback gjort en sensation. Han har kommit in som enda sångelev. Och då blev det en sån här liten blänkare. Och den har jag sparat, för det var så kul, för det visar mitt driv på något sätt.
Låtens namn var det, va? En sensation, eller?
Ja, den gick så här. En sensation! Jag tror det funkar ändå, som Ingrid Bergman och Bogart, fast den ingen ser på.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Och nu, Peter, ska du få titta på ytterligare en bild.
Ah, men det här är väl kanske mitt stora genombrott.
Kristina från Duvemåla.
Kristina från Duvemåla, som hände 1994 hade vi väl premiär. Då var jag 23 år. Då kändes det som att jag hade jobbat i en evighet. Jag hade jobbat i branschen i 13 år. Men där blev det här när två stycken legendarer säger så här, vi tror på Peter Jöback. Och från en dag till en annan så fick jag ett erkännande väldigt tidigt. Men det satte också farten för många saker i mitt liv. Att få en stor publik i Sverige, att bli liksom rikskänd artist. Men också att utlandet öppnades, dörrarna till utlandet öppnades.
Så att det var 94?
Ja, jag
är 71. Det är 30 år sedan nu då, i år?
Ja, det är det. Ja, må vi leva!
Så det kan du fira. Men apropå Björn och Benny, visst ska du turnera i höst?
Ja,
med Björn och Benny låtar.
Vi ska göra något som heter Let the Music Speak, som är en stor hyllningskonsert till Björn och Bennys låtskatt, som jag gör tillsammans med Linnea Henriksson, Petra Marklund och Thomas Andersson. Vi ska bli jättekul, det är en jätterolig kombo.
Har du redan bestämt vilka låtar du ska göra?
Nej, vi ska möta här i maj och prata och lägga upp.
Vad tror du? Tror du kommer bli huggsexa eller tror du att ni kommer komma överens?
Nej, men jag tror vi kommer komma överens. Jag ser fram emot att få höra typ Linnea sjunga Du måste finnas eller något sånt där. Att få liksom en annan typ av röst på de här låtarna. Du... Det är ju inte ABBA, utan det är Björn och Benny. Det är en hyllning till Björn och Bennys artisteri och låtskriveri.
Sen har du ryktats också, du får rätta mig om jag har fel, men att det blir världsturné med Les Miserables.
Det var ju därför också jag var i London nu, för att lära mig rollen. Det är en fantastisk roll och sjukt kul, och jag är så stolt att jag som 53-åring kan fortfarande få de här rollerna i West End. Och tänk att jag är äldst nu, det är helt konstigt. Jag har alltid varit yngst. Det var väldigt kul att komma till London. Sist jag var i London, det var 10 eller 11 år sedan, då gjorde jag Fantomen där. Och det var innan jag fick barn. Och då var jag väldigt nervös när jag gjorde Fantomen. Det var stor grej för mig att axla den rollen. Det är en ikonisk roll liksom, som har gjorts av stora, stora stjärnor. Och det gick ju bra. Men den här gången så kände jag faktiskt, och jag pratade med Killian som spelade innan mig, som också är pappa, att det är en annan grej nu när man gör de här grejerna. För att det här är inte allt. Och då blir det finns en annat lugn. Jag tror inte jag hade fixat att lära mig rollen på 3 veckor om jag inte hade haft det här lugnet som jag hade. Jag har ju tackat nej till ganska mycket för att jag fick barn för några år sedan och inte ville vara borta så mycket. Men när frågan kom om den här världsturnén, att få vara del av den, så sa jag, för de ville ju att jag skulle vara med i Sverige då, och de sa också att jag kunde vara med i höst, men mitt fokus är på min skiva Atlas nu ett tag. Men då hoppar jag på turnén som börjar nu i höst, men i Sverige, och sen hoppas jag att jag ska få åka till Australien och lite bort mot Asien sen, och kanske ta med barnen. Vi är 3 killar som delar på Jean Valjean, så vi får väl bråka om vilka länder man får åka. Men det bästa med den här turnén är att det funkar med att vara pappa, för att man är bara borta 3 veckor i stöten.
Jag önskar dig lycka till med nya skivan.
Tack Lotta.
Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol.
Och igår så pratade vi om säkerheten kring Eurovision-veckan i Malmö och artister då som hoppat av konserter och annat. Idag så hölls en presskonferens om just säkerheten då den veckan. Polisområdeschefen Petra Stenkula, välkommen till Mix Megapol.
Tack så mycket.
Ja, idag så hölls en presskonferens då och det inleds en särskild händelse inför Eurovision i Malmö. Vad betyder det?
Egentligen kan man säga att redan i början av hösten när vi fick reda på att Eurovision skulle vara i Malmö så inledde vi ju ett planeringsarbete och inledde en särskild händelse egentligen redan då. Det är mer att vi har aggregerat upp den nu eftersom vi ser att omvärldsläget är annorlunda och vi behöver sätta våra planer i verket och ha mer personal på plats. Så det involverar personalresurs från hela Sverige men också från Danmark och Norge som gör att vi behöver samordna oss på ett bättre sätt.
Det kommer ju att finnas demonstrationer då om man har ansökt om koranbränningar i samband med den här festivalen. Vad ska besökare tänka på?
Nej, men egentligen så de som ska gå på eventen ska inte behöva bry sig om att det finns demonstrationer och liknande. När det är stora evenemang som väcker mycket känslor så är det ju inte ovanligt att också ansöks om olika allmänna sammankomster. Och det finns ett tiotal ansökningar om allmänna sammankomster. Så att oavsett om man vill delta i de allmänna sammankomsterna eller om man ska vara på de olika evenemangen så kommer vi finnas där för att stötta och hjälpa dem så att allting sker på ett tryggt och säkert sätt.
Det är ju många svenska artister, då, över 1000 stycken, som har skrivit under ett upprop mot att festivalen ska hålla stå i Sverige och att framförallt Israel ska få delta. Det är ju också människor då som inte kommer åka dit för att de är rädda för att någonting ska hända. Vad vill du säga till dem?
Jag tycker inte man ska känna någon oro för att åka till det här evenemanget. Vill man vara med och vill närvara så ska man absolut göra det. Och vi tar höjd för alla saker som skulle kunna hända och det gör vi vid alla typer av evenemang som är stora och där det samlas mycket folk. Sverige ligger ju på en terrorhotnivå 4 och det har vi ju gjort sedan halva förra året och vi har fått lära oss att ta höjd för säkerheten på ett helt annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Och det innebär bland annat att man får se mycket poliser i Malmö och det innebär också att känner man sig orolig så ska man gå fram till ordningsvakt eller polis för att säga till vad det är man känner sig orolig över.
Det sägs att det är det största säkerhetspådraget inför en Eurovision-final någonsin.
Kan säkert vara så. Sen ser ju ländernas säkerhet ut lite olika. Men vi har väldigt nära samarbete med Liverpool-polisen som också hade en särskild situation förra året. De arrangerade ju för Ukraina och även det var en speciell situation. Men det är klart att det säkert är ännu mer tillspetsat nu och det tar vi höjd för.
Det kan ju då förekomma som alltid ryktesspridning. Hur ska man förhålla sig till information runt festivalen?
Ja, men jag tror det är viktigt att vi utgår från att det kommer finnas ryktesspridning. Vi kan också utgå från att det kommer finnas olika desinformationskampanjer. För det finns personer som inte vill oss väl och som inte vill att detta ska genomföras. Och det finns också oförstånd bland annat ungdomar. Vi har sett det vid tidigare Malmöfestival och liknande. Att ett litet oskyldigt sms växer till en stor härd och det är helt ogrundat. Det finns ingen substans i de hoten som framförs. Så därför tycker vi att man ska vara kritisk. Och sen ska man också höra av sig till polisen så vi kan värdera och bedöma dem. Hoten. För vi kan ju ändå utgå från att vid ett sånt här typ av arrangemang så kommer det inkomma hot och det är viktigt att vi bedömer dem och värderar dem på ett klokt sätt.
Vi får hoppas att det blir en festlig vecka då, en Eurovision-vecka i Malmö.
Det utgår vi från.
Tack så mycket. Polisens områdeschef Petra Stenkula. Nina, 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 nina. Då är det dags för ett boktips hörni. Välkommen till Mix Megapol, säger jag till Ninni Schulman.
Tack så mycket.
Ja, du gästade ju mig förra året då när du hade tröttnat på Hagfors och bytt område till Dalarna. Där du har släkt och första boken som vi lekte togs emot väl. Var du nervös då?
Jättenervös. Det är ju så när man har en serie som rullar på, när man har sina trogna läsare och så ska man helt plötsligt göra något helt annat. Det är ju en otrolig risk man tar, men det gick ju bra.
Och nu är det dags för uppföljaren då, käraste Lena. Lika nervös den här gången?
Ännu mer nervös.
Varför då? Du ska inte vara nervös. Varför?
Nej, jag vet. Men det gick så bra med den förra och då får man som prestationsångest.
Om vi kollar lite på den senaste då, vad handlar den om?
Det är fortfarande 80-tal, hösten 83. Det är en kvinna som heter Lena som hittas hängd i sitt hem i en lampkrok. Polisen tror att det är självmord, det finns inget annat som tyder på att det inte skulle vara det. Men så kopplas Ingrid Volt in som man lärde känna då i förra boken. Hon är före detta polis och startar en spaningsbyrå i första boken. Så hon tar sig an det här fallet och då visar det sig ju att det kanske ändå inte är självmord. Så det är en klassisk deckare egentligen, men också en roman om kärlek, svek, längtan.
Det är andra delen då i din så kallade Siljan-serie.
Precis.
Längtan, passion och svek.
Mm.
Är det bra ingredienser det för en kriminalroman?
Det tycker jag faktiskt. Det är väldigt allmänmänskligt i alla fall. Jag tror man kan relatera till allt det här.
Är det fortfarande kul att bygga upp en ny miljö och ett nytt persongalleri?
Det är det roligaste med att skriva, tycker jag. När de här karaktärerna kommer, relationerna kommer till en, scener, trådar som man känner är spännande. Sen är det inte alltid lika kul att sitta och skriva varje dag i ett år. Men just den här fantasidelen älskar jag.
Jag såg på din Instagram att du hade en skrivardagbok. Vad är det? Berätta.
När man sitter och skriver varje dag, man skriver och skriver, man tar bort och man lägger till och man håller på. Det är lätt att känna att man inte har gjort något. Så varje morgon innan jag börjar skriva så antecknar jag hur många tecken mitt manus har. Och sen så tittar jag när dagen är slut hur många det har då. Och så har jag ett mål då på att jag ska skriva ungefär 6000 tecken om dagen.
Så nu då, har du redan börjat på en tredjedel i Siljan-serien?
Jag börjar tänka lite på det, men jag är faktiskt jättetrött just nu. Jobbigt.
Jag slår vad om att du orkar gå på releasefesten som är ikväll.
Ja, såklart.
Då önskar jag dig allt lycka till då med nya boken, käraste Lena, och tack för att du gästade Mix Megapol, Ninni Schoen.
Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol.
Och ni som var med oss förra timmen, ni vet att det var Peter Jöback som var vår gäst, och jag visade honom flera bilder, och gissa om jag hade en bild till. Det förstod han också. Tror du att jag har en bild till?
Ja, det tror jag säkert.
Ja, det har jag.
Ah, det här är, vi kallades för 90-talets artister. Vi var en så kallad supergrupp. Det här är en bild på Stage 4. Då min dåvarande flickvän, Lisette Paulsson. Sen Andreas Lundstedt.
Din senare pojkvän.
Vi har aldrig varit ihop faktiskt, nej, men vi är väldigt bra kompisar. Mm. Och sen min fina väninna Lisa Nilsson, och så jag. Och Lisa Nilsson var väl den som breakade först av oss, men som faktiskt var mest färdig tidig. De här personerna betyder jättemycket för mig. Lisette och jag är väldigt bra kompisar nu och har umgås med barn och sådär. Lisa och jag, ja, vi är alla bra kompisar.
Andreas?
Vi umgås inte på samma sätt som vi gjorde för kanske 10 år sedan, men han kommer alltid vara en person som betyder väldigt mycket för mig. För vi har gått igenom mycket, både roligt och jobbiga saker tillsammans. Lisa blev upptäckt och var med Mellof året före mig. Så året efter så var jag och Lisette med. Och sen kom Andreas. Så att Lisette och Lisa och Andreas gick ju bra för i Mellof. För mig har det gått mindre bra.
Ska du någonsin vara med där igen?
Jag tror ingen kommer fråga mig igen. Och sen vet inte jag om jag kanske är för gammal för det.
I en YouTube-video på kanalen Uppdrag Mat så utsågs Alva Sjölund från Västerås till Sveriges onyttigaste person. Där hon en vanlig dag då lever på sockervatt, ostbågar och chokladtårta. Välkommen till Mix Megapol, Alva Sjölund.
Tack så mycket.
Ja, vad innebär det för dig att vara Sveriges onyttigaste person?
För mig är det nog mest att jag byter ju ut vanlig mat mot godis och snacks. Jag har liksom inte bara det som ett komplement, utan det är liksom min kost.
Alltså, hur ser en vanlig dag ut då med mat för dig? Vad händer från morgon till kväll?
Då är det oftast till frukost, brukar det oftast vara antingen donuts eller churros som jag brukar äta. Och sen till lunch, då brukar jag vilja ha något lite mer matigt. Så då brukar det bli chips eller ostbågar. Och sen lite godis också för att fylla på med lite energi. Till middag brukar det bli också en lite mer matig, tycker jag. Så då brukar det bli chips och sådär. Kanske lite glass också. Och sen kan jag äta vanlig mat också. Jag är inte helt galen liksom. Men jag kanske äter max 2 gånger i veckan, skulle jag säga, att jag äter liksom riktig vanlig mat.
Och vad räknar du som riktig mat?
Typ en Billys. Eller någon macka eller sådär.
Ja, eller någon hamburgare då typ, eller?
Ja, men precis. Hamburgare tycker jag faktiskt väldigt mycket om. Så det kanske jag äter, en gång i veckan försöker jag ändå få in.
Men du, alltså du jobbar ju heltid och du jobbar mycket i butik och du håller på med sociala medier. Hur orkar du jobba då när du enbart äter godis?
Jag tror att jag konstant lever på en sockerkick, om jag ska vara ärlig. Så att jag är alltid på jättebra humör och sådär. Så att jag påverkas inte så mycket negativt faktiskt.
Men du är inte orolig för hälsan då?
Jo, men det är såklart. Det har man fått höra väldigt mycket nu efter videon också. Så här, du kommer få diabetes och du kommer dö innan du är så här gammal och så. Men just nu så har ju inte jag några komplikationer så. Så jag passar väl på att leva så här lite nu medan jag är ung. Och sen tänker att jag får ta tag i det lite senare.
Men är det för att du inte tycker om det, eller vad är det som...
Nej, alltså jag tycker om vanlig mat och jag tycker om vissa frukter. Men det är bara att jag tycker om godis och chips mycket mer. Så då blir det det.
Tack för att du var med och berättade om din meny, Sveriges onyttigaste person, Alva Sjölund.
Ja, tack själv.
Journalisten och författaren Alexander Norén har i sin dokumentär Generation AI på SVT testat att göra en avatar av sig själv. Hur då?
Ja, jag har ju skapat en slags nyhetsrobot och en avatar som under filmandet av den här dokumentären då tänkte jag, jag kan ju inte utforska AIs möjlighet utan att testa det på mitt eget jobb. Så tanken var att se hur långt kan vi pressa AI att ersätta mig på jobbet. Och jag skulle säga att nej, jag kom fram till att han kan inte ersätta mig Alex, men han kan bli ett väldigt bra komplement och vara min assistent som jobbar 24/7 och aldrig klagar. Det enda han inte kan göra än så länge är att hämta kaffe åt mig.
Men vad kan han göra då som du blir extra glad över?
Ja, men till exempel, jag hinner inte bevaka allt inom ekonomi som ekonomikommentator. Det finns så mycket som händer inom AI som jag inte hinner hålla koll på. Men han kan medan jag sover skanna av nätet och forskningsartiklar och allt som jag säger att han ska hålla koll på. Och sen serverar han mig på morgonen förslag på 10 AI-nyheter som jag borde titta närmare på. Wow. Sen kan jag säga till honom, gör ett förslag på utkast till manus till det där. Och sen så, ja men det där ser bra ut, men skriv lite mer så här och kortfattat och med fokus på det här. Så får jag en ny variant och säger, okej, bildsätt det. Och så hittar han på bilder, snart kommer han kunna göra video. Och sen trycka på en knapp så är det min avatar som liknar mig som läser upp det här bildsatt.
Så vem ska ta ut lön för det här tycker du?
Jag, därför att, det är jättebra fråga Lotta, för att jag är fortfarande vid ratten, jag bara ändrar min roll, jag blir kanske snarare som en redaktör som coachar den här journalisten att ta fram det exakt jag vill ha och sen säkerställer jag ju då såklart att allt stämmer, jag kan ju inte bara släppa ut det okollat, än så länge ska jag säga gör vi inte det här på SVT, det här var ett experiment, men jag måste säga att jag har fått lite blodad tand för att det skulle kunna göra att jag kan hinna med mer än vad jag gör idag.
Hur ser han ut då?
Han ser ut precis som jag. Pratar med min röst och mina ansiktsrörelser än så länge lite för begränsat. Men som man säger nu för tiden om AI, det är bara en tidsfråga. Innan du inte ser skillnaden.
Tack så mycket Alexander Norén, författare och journalist. Och programmet finns alltså på SVT och heter Generation AI. Vi som har jobbat idag, vi säger tack och hej. Det är Janne, det är Jeanette, det är Elsa, det är Lotta och det är givetvis också vår producent Jeff Neumann.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.